Hej och välkommen till Nimbuskyrkans podcast. Idag, söndag den 14 januari 2024, får vi lyssna till Josefin Savidsson som kommer att prata över temat Livets källa. Välkommen att besöka Nimbuskyrkan när det passar. Och du kan också se på nimbuskyrkan.se för att få kontakt med någon av våra anställda.
Sen ska ni få ett litet smakprov på det så ni vet vad jag och några andra gör när vi är ute på skolorna och berättar bibeläventyret. Och söndagen därefter, då inleder vi en ny predikoserie. En predikoserie som kommer handla om vår gudsbild och vem är Gud egentligen? Vem är Gud kommer rubriken vara. Och dagens predikan hade kunnat vara en del av den serien. Men det upptäckte jag lite sent liksom, när planeringen var lagd och så. Så därför är den inte en del av den serien. Men ni kan ju ha med er det att dagens predikan berör det här med Guds bild. Vem är Gud? Idag är temat livets källa. Och det är ju då temat enligt kyrkoåret. Och kyrkoåret har ju också ett antal bibeltexter som hör till varje söndag. Men när jag läste den här rubriken så var det en bibeltext som direkt dök upp i mitt huvud som inte fanns med bland de här texterna som hörde till den här söndagen. Men jag kände, jag kör på den texten upp hos mig i alla fall. Och vi ska strax läsa den, den finns i Johannes kapitel 7. Men först vill jag bara säga, för kring den här texten så finns det en diskussion om vem Jesus är. Vem är den här Jesus? Det var ju en diskussion som gick ganska het när Jesus gick runt här på jorden. Var han den där Messias, kungen från Gud som man hade väntat på? Eller vem var han? Det fanns delade meningar och just texten kring dagens bibeltext är lite lustig när man läser den. För resonemangen går liksom inte helt ihop. Men ändå är liksom det här, det är så brännande. Vem är Jesus? Vi går till dagens bibeltext som finns i Johannes 7, vers 37-39. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Den här texten inleds med att säga på högtidens sista och största dag. Högtiden som det handlar om, det är lövhyddohögtiden. Det var en högtid när man mindes hur folket hade varit ute i öknen och byggt lövhyddor. Man hade byggt hyddor som man bodde i. Och det här var ju efter att man hade blivit fria från slaveriet i Egypten. Man hade varit fångar i Egypten. Man hade varit slavar där i flera hundra år. Men så hade Gud befriat sitt folk. Och man begav sig på vandring mot Israel. Landet som Gud hade lovat dem. Och på den här vandringen så bodde hyddor. Och när man då skulle fira, ja men då bygger man hyddor för att påminna sig om det här. Man byggde hyddor på taken på husen eller på gården. Och jag tycker det är så fantastiskt faktiskt med de judiska högtiderna och traditionerna. Att man firar med hela sin kropp. Man påminner sig med hela sin kropp. Alltså, vi är ju väldigt mycket så att det är här det ska hända. Vi läser texter och vi pratar. Men det judiska folket, de firar med hela kroppen. Och det här gör man än idag. Att man bygger hyddor där man ska spendera så mycket tid man kan under den här högtiden. Och jag vet Karin Sjöholm har varit där på plats och gjort det än idag. Kanske det är fler här inne som har varit med och firat lövhyddohögtiden i Jerusalem idag. Utöver de här hyddorna så finns det också vatten. En ösningsceremonier som hör till firandet. Och det beror på att när man var där i öknen så var det ju liksom inte så naturlig tillgång till mat och vatten av naturliga skäl eftersom öken. Men Gud försåg sitt folk med mat. Vi kan bland annat läsa om hur Mose fick slå med en stav på en klippa och det kom vatten ur klippan. Och vi kan läsa om hur det kom manna från himlen, en slags bröd kanske man kan kalla det, och vaktlar, fåglar, kom som folket kunde äta. Så när man firar lövhögtiden så finns det också en vattenösningsceremoni. Och under högtidens 7 första dagar så hämtade man vatten från Siloadammen och hällde på altaret. Men på den sista och största dagen på högtiden, då finns inget vatten. Då hämtar man inget vatten. Och det är på den dagen som Jesus ställer sig upp och säger: är någon törstig så kom till mig och drick. Den dagen som det inte finns något vatten, då säger Jesus: är någon törstig så kom till mig och drick. Jesus talar om att det finns vatten att få i relation till honom. Och lite tidigare i Johannes 6:48 så säger Jesus: jag är livets bröd. Vad behöver vi för att leva? Ja, men vi behöver ju vatten och bröd. Jesus är det mest grundläggande behovet som vi som människor har. Han är det som vi behöver för att leva. Han är inte bara det där lullul extra toppingen. Han är liksom grunden. Han är det mest nödvändiga som vi behöver i våra liv. Men man kan ju också fundera och vända lite på det. Och tänka: är Jesus vatten och bröd? Det låter ganska torftigt. Alltså, jag vill ha lite mer än vatten och bröd i mitt liv. Jag vill gärna ha lite guldkant, lite topping, lite mer liksom njutning än bara vatten och bröd. Eller? Det finns ganska mycket i vårt samhälle och i vår tid som kan sända de här signalerna att ett liv tillsammans med Gud blir ett torrt, trist och tråkigt liv. Ett liv som liksom blir vatten och bröd. Det är torftigt liksom. Den här föreställningen kommer inte bara i vår tid, utan vi kan hitta den i Bibeln långt mycket tidigare. Faktiskt från den allra första tiden. Den onde, han är lögnens fader. Han vill lura oss och tro saker som inte är sanna. Och vi kan läsa att det börjar redan vid skapelsen. Vi går till första Mosebok 3 och läser: ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan svarade: vi får äta frukt från träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: ät den inte och rör den inte. Gör ni det kommer ni att dö. Ormen sa: ni kommer visst inte att dö. Men att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Den onde lurar människan att tro att livet blir bättre om vi inte lever så som Gud har sagt. Han lurar oss att tro att livet blir trist och tråkigt om vi lyssnar till Gud. Alltså att Gud är en glädjedödare som försöker göra livet trist och trångt och dött för oss. Och det här verkar vara en lögn som vi har ganska lätt för att gå på. Man kan se exempel på det i Bibeln. Till exempel då när det judiska folket hade vandrat ut från slaveriet i Egypten. De hade liksom äntligen blivit fria från att ha varit slaver. Men när de kommer ut där i öknen och möter lite svårigheter och hinder, ja, då önskar de sig tillbaka till slaveriet. De säger till och med: tänk om vi kunde ha fått dö där i Egypten. Alltså, när de var i Egypten så var de slavar. De ägde inte ens rätten till sitt eget liv. Nu har Gud fört dem ut i frihet. Men ändå så luras de av tanken att det var bättre att vara en slav. Alltså den där tanken om att Gud gör livet surt och svårt, den nästlar sig ganska lätt in. I Markus evangeliet bland annat så kan vi läsa om när Jesus kommer till Gerasa och hur en man där kommer emot honom. Mannen, han är besatt och han lever bland gravarna, står det. Han är vild och han har inga kläder på sig, han skadar sig. Man har försökt att kedja fast honom, men han går inte att kedja fast för han sliter sig fri. När Jesus kommer gående så kommer den här mannen fram till honom och säger: "Vad har du med mig att göra, Jesus, du den högste Gudens son? Jag besvär dig vid Gud, plåga mig inte." Det är den onde anden i mannen som talar. Han är rädd för Gud. Och det har han all rätt att vara. Gud är den som har all makt. Och det vet den onde. Alltså att den onde är rädd för Gud är rimligt och rätt. Och Gud begränsar ondskan. Även om vi kan tycka att det finns mycket ondska i vår värld, så är det så att Gud begränsar ondskan. Men vi har ingen anledning att vara rädd för Gud. Fast att den onde vill lura oss att vara rädd för Gud precis som han är det. Och den här onda anden, Gud sänder ut honom ur mannen. Och vad som händer med mannen när han får bli fri från den onda anden kan man läsa lite längre fram. Då står det att han sitter klädd och är vid sina sinnen. När han har fått bli fri, då blir han liksom ordnad. Då får han ordning och han är vid sina sinnen. Och läser man på synonymer till att vara i sina sinnens bruk, ja, då är man tillräknelig, normal och själsfrisk. Ganska goda ord tycker jag. Alltså när mannen får bli fri, då blir han själsfrisk. Rädslan som den onde har för Gud, den vill han också få oss att ha. Men vi behöver inte vara rädda för Gud och hans väg för våra liv. Jesus säger: "Jag är livets bröd." Och han säger: "Om någon är törstig så kom till mig och drick." Jesus är livets källa. Han är livets upphovsman. I Johannes evangeliet första kapitel så kan vi läsa så här. Vers 1-3. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Jesus är ordet. Han är skaparen. Han är den som ger oss liv. Och i Johannes 10:10 så kan vi läsa att Jesus säger att han har kommit för att vi ska ha liv och liv i överflöd. Jesus är källan till liv. Och vi läser orden från Johannes 7 igen. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Jesus säger att vattnet är anden. Anden som lärjungarna skulle få. Anden som du och jag som tror på Jesus har fått. Anden bor i oss. Gud bor i oss och därför finns det en källa i oss. Vi behöver inte gå någon annanstans för att söka den källan, utan källan finns inom oss. Och det är ingen sakta, droppande, trög kran, den där källan, utan det är en källa med strömmar av levande vatten. Den källan finns inom oss. Livets källa. Livet överflöd som Jesus vill ge oss. Ibland känner inte vi det så, som att det är strömmar av levande vatten. Ibland kan det kännas lite torrt. Men igår satt jag och läste, vi har ju bibelläsningsplan nu, den första Mosebok. Och jag råkade läsa lite före den. Det är spännande berättelser tycker jag. Och jag läste på lite. Och så igår läste jag om Isak som började gräva upp gamla källor. Hans fader Abraham hade grävt källor. Men så hade filisterna sen fyllt igen dem. Men nu grävde Isak upp de där källorna. Det fanns vatten i de källorna. Men de var igengrävda. Och ibland så tror jag att vi kan känna att det är så i våra liv. Att källan där inne är liksom igengrävd. Det har kommit skit i vägen. Det kan vara olika saker. Men kanske är det så att en del av oss behöver liksom gräva fram den där källan i oss igen. Vi behöver inte gå någon annanstans. Vi behöver inte söka på något annat ställe. För källan finns inom oss. Däremot kan vi behöva stilla oss inför Gud. Vi kan behöva söka Gud. Men det sökandet behöver inte betyda att vi ska gå någon annanstans. För Gud är här med dig, där du är. Och när du går hem och vart du än går. Den där källan finns för dig. Där du kan få leva ett liv i överflöd. I Guds närhet. I det som han har tänkt för dig. Och det blir inte ett torrt, trist och dött liv. Utan det blir ett liv i överflöd. Det betyder inte att vi inte möter prövningar eller utmaningar, att allt är lätt. Det är inte det handlar om. Men det finns en källa till liv inom oss. Som kan bära oss genom allt det som livet tar oss på och möter. Guds källa finns i dig. Vi ska strax få lyssna till en sång och Cecilia kommer sen ha en inbjudan och introducera förbönstunden. Men jag vill bara uppmuntra dig idag att ta den här stunden och öppna dig för Guds källa i ditt liv. Han bor i dig och han har strömmar av levande vatten för dig. Och känner du att den där källan är liksom igengrävd? Så uttryck det till Gud. Och vi kommer att ha förebedjare här idag som gärna ber tillsammans med dig för det också, om du önskar det. Men nu lyssnar vi till en sång.
Oh. Törstig, kom till mig och drick. Josefin i predikan. Nu ska vi ha en bönestund som vi ganska ofta är ute på gudstjänsten. Där vi får hitta bönen på det sätt som vi själva passar med oss. Jag tänker att vi har lite olika sätt ibland att finna bönen. Att förnimma Gud, att se Gud, att be hur vi nu tänker. Ett sätt är att vi, när vi är tillsammans, så är den gemensamma bönen ett sätt att möta Gud. Och sångerna är ju en del av den gemensamma bönen. En strof ibland kan vara det som talar till oss. Men det är också tid för enskild bön. Antingen står du kvar i bänken och tar tid i de tankar eller den bön som du har. Men du kan också välja att gå ner och tända ett ljus. Ställa dig en stund där nere vid ljuset och om det är en hjälp för dig att finna bön. Och sen har vi, precis som Josefin nämnde, förebedjare med blåa band runt halsen. Det är Sabina och Björn som också jättegärna ber för dig. Man behöver inte ha något speciellt man säger att man vill ha hjälp att be för. Man kan bara be för mig, välsigna mig. Så vet Gud vad det gäller och de hjälper dig i bönen. Det här är inte en stund av prestation, utan Gud är här. Han vill gemenskap med oss. Så att vi får landa i det och försöka finna där. Försöka förnimma Gud. Se honom på det sätt som vi vill. Och vi fortsätter att sjunga tillsammans. Skulle någon uppleva att de vill säga något speciellt, så kan ni komma fram till mig så ska ni få dela det med oss alla. Då tar vi en stund av bön. Ska vi börja med att ställa oss upp? Trivs du bättre med att sitta så är det helt okej. Och du får sätta dig efterhand om du vill. Och jag tänker det som en gemensam bön där vi i orden får landa. Kanske att någon strof blir extra viktig för dig. Kanske att det här är ett sätt att, nu tänker jag på livets källa, Guds källa i oss som Josefin har predikat om. Det finns så många olika sätt som man kan finna den där källan. Det här kanske är ett sätt för någon. Jag tänker att vi gör en liten kort paus mellan varje vers så får man en liten bra rytm i hur man läser tillsammans. Jag ser upp mot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig. Han vakar ständigt. Han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen. Inte månen om natten. Där var det slut. Tack. Vi ska avsluta med en sång tillsammans. Jag tror att Jocke får presentera den.
Ska få igång kompet här. Jag har en tanke att vi i musikteamet här ska få skicka med lite energi in till er och er vecka som ligger framför. Genom att vi ska sjunga en lovsång tillsammans. Vi ska inte bara sjunga tillsammans. Vi ska spela tillsammans. Vi ska stå upp. Man kan dansa också. Och tycker man det är jobbigt att göra allting på en gång, så kan man göra en sak i taget. Så varsågod och stå upp. Ta ett rytminstrument. Nu leker vi att vi är så här rytmiklektioner som vi har här i kyrkan. Skrattla på med instrumenten och var med och sjung. Jag tror att det är en ny sång, men en enkel sång som ni kommer kunna lära er ganska snabbt.